Jag börjar spela in. Får du börja spela in?
Ja.
Hej och
hjärtligt välkomna till Agilpodden.
Ja, hej och välkomna. Idag ska vi prata Agil HR och idag har vi med oss en gäst också.
Ja, hej. Det är jag som är gästen.
Ja, du får introducera själv.
Ja, jag heter Pia-Mia och jag är konsult inom Agil HR, Agilt ledarskap, motivation och medarbetarengagemang. Och jag har ett företag som heter Green Bullet Solutions som är mitt konsultföretag som jag äger. Och sen så har jag grundat en ekonomisk förening som heter Agile People. Det är ett nätverk och en meetup-grupp. Och vi har också en konferens som heter Agile People Sweden som vi kör en gång om året. Så det var lite kort om mig.
Mycket spännande. Och anledningen till att du sitter här är ju att Ola var gäst för några avsnitt sedan.
Mm.
Att han också är med i Agile Sweden. Om ni vill känna att ni
får det.
Agile People, ursäkta. Om ni vill känna att det här hänger ihop. Det där klipper Erik bort sen.
Nej,
så
absolut
kommer inte. Behöva
sånt där klipper jag aldrig.
Ola och jag är kompisar kan man säga.
Ja, det är ju skitbra. Och det ska vi såklart gå på. Och det uppmanar vi er att gå på också. Och sakrera på det här och gå med i de här nätverken.
Agile People på meetup.com.
Mm, bra. Och sen oss då hittar ni på Agilpodden på
Instagram.
Instagram framförallt. Vi finns på Facebook också. Och sen så får ni jättegärna mejla in lyssnarfrågor på agilpodden@gmail.com.
Precis.
Eller andra frågor eller uppmuntran eller vad som helst. Det är bara roligt.
Precis. Nu dyker vi in i dagens ämne.
Det är vi.
Vilken ände ska vi börja i? Vill Pia-Mia börja någonstans bara?
Så vi börjar i traditionell HR och sen jämföra kanske mot vad som skiljer i HR.
Ja, men vi kan börja med lite traditionell HR. I de flesta stora svenska företag idag så har man någon sorts vision och långsiktiga mål. Och det har man ju på koncernledningsnivå ofta då. Och sen bryts det ner i olika delar i företaget. Divisioner och avdelningar och business units och allt vad det heter då, på olika språk. Och när man kommer ner på en business unit så kommer man ju ner till verksamheten kan man säga, där det liksom sker någonting. Det är där det händer något, för det är där det jobbar människor. Och där hittar vi teamen, och det är teamen som vi exekverar strategin.
Om det är lite där klassen. Värdet skapas.
Det är lite där vi faktiskt gör något, va? Det händer inte så mycket på vägen ner och hela dessa chefslager, om vi ska raljera lite grann.
Nej, men det är väl ganska sant.
Vi ska dra det lite långt här. Och sen så sätter man då mål på alla olika nivåer i de flesta stora företag också. Man sätter individuella mål och man sätter avdelningsmål och man sätter teammål, organisationsmål och strategiska mål och alla möjliga typer av olika mål. Och de bryts ner och följs upp i organisationen. Det här kallar vi då för performance management, som ju har blivit ett väldigt utskällt ämne de senaste tiden kan man säga.
Varför har det blivit det då?
Ja, men det är lite fult det här med performance management. Att ge betyg på människor för hur bra de sköter sig, hur bra de når sina mål och sådär. Sen så är det ju kontraproduktivt också. Vi uppnår faktiskt inte en ökad prestation med performance management, fast det ju är själva syftet med performance management, utan det är precis tvärtom.
Och vad är det som händer då?
Ja, vad är det som händer med människor
när
man sätter fasta performance-mål och blir liksom mätt på dem och sen får en bonus kopplad till dem? Vad gör man då? Man springer mot belöningen, man springer mot bonusen. Ja. Och det föder då massor av dåliga beteenden i
organisationen. Man slutar tänka själv.
Man slutar tänka själv, man fokuserar på belöningen, man fokuserar på sig själv och sitt eget bästa, man suboptimerar absolut. Och man blir ingen teamplayer.
Det är lite samma effekter som man kan få av KPI-er. KPI-er pratar om innan, det är lite samma, för då jagar man bara resultaten på dem istället.
Det beror väl, där beror det mycket på vad man använder dem till. Men det är ju faran med KPI-er.
Just det här med att vi sätter betyg på andra människor, det ska vi egentligen inte göra. Alltså. Vi ska bara sätta betyg på oss själva och förbättra oss själva. Bara tävla mot oss själva i organisationen. Om alla istället tävlar mot sig själva och förbättrar sig själva kontinuerligt, bit för bit, så får vi mycket bättre resultat än om vi försöker att bedöma andra. För att säga att vi har en 5-gradig skala i en organisation och 70% av alla får en 3 då enligt normalfördelning. Ni vet hur det var i skolan. 70% ska ha 3 och sen är det några procent som ska ha 4 och 2 och väldigt få då ska ha 1. och femma. Mm. Vilket gör att de flesta människor, nästan alla människor, tycker att de är lite bättre än en trea. Mm. Och då får 70% en trea och då blir 70% missnöjda. Mm. Eller hur? Vilket gör att de blir omotiverade, vilket gör att de blir förbannade och skiter i att prestera. Ja, jag var tusan, liksom, fick bara en trea. Mm. Och det motverkar ju prestation, det här betygssättandet. Till och med de som får femmer, alltså de som får högsta betyg, de har man också visat då att de får omotivation i upp till 2 månader efter det att de fick beslutet. För de kan tycka att det är lite orättvist och lite konstigt att säga att jag är bättre än alla andra. Ja. Men det är alltså inget bra.
Nej, inte samma effekt som att alla vill ha över medel i veckopeng då, till exempel. Mm. Mm. Har du någon åsikt om det här? Om man till exempel ska sätta lön och det till exempel finns en sån utvärderingsmall där man till exempel ska kryssa i på någon skala.
Typ 1-5.
Typ 1-5 eller A till C eller sånt där. Är det också då på samma sätt kontraproduktivt?
Det är förkastligt.
Det är förkastligt, säger du. Ja, det var hårt.
Bra.
Jag antecknar. I och med att du kopplar det till lön så ger du det dessutom ett värde. Och det är chefen då som i de allra flesta fall har gjort den här bedömningen hur du presterar, vilket oftast inte chefen kan veta.
Jag ska bara säga att om du då tänker att man har en organisation där cheferna fortfarande sätter lön och så vidare, och då är väl det här verktyget som jag pratar om, det används ju lite för att förklara för medarbetare varför de har fått den lön den får. Så kan man väl säga, om man vill låta lite välvilja.
För du har ju en fyra här, och du ser ju att en fyra är ju 40 000.
Jag släpper det.
Hur borde man göra istället då?
Precis.
Hur kan man göra istället? Man kan göra på massa olika andra sätt istället. Till exempel så kan man ha en lön formel för en grundlön och sen kan man ha en merit money för en rörlig lön på toppen av grundlönen. En löneformel kan innehålla kriterier som är viktiga för vad är det som är viktigt för det här företaget? Vad är det vi vill belöna för någonting? Är det att du har ett antal år på universitetet? Är det att du har mycket ansvar? Är det att du har 3 barn, en försörjningsansvar för 3 barn. Är det att du bor i en storstad där det kostar väldigt mycket att leva? Är det att du har viss kompetens? Är det att du har uppnått en viss ålder? Det kan man ju sätta själv vilka kriterier man har för sin löneformel. Men det ska ju vara helt objektiva saker som man bygger sin formel av då. Mm. För subjektiva grejer, det spar vi till den rörliga lönen. Mm. Okej. Så du sätter upp din löneformel.
Så du har en baslön och det är bara saker som du kan mäta upp på olika sätt.
Exakt, som till exempel som är helt relevant utbildning. Så du kommer att veta innan du börjar jobba på ett ställe vad du kommer att få i lön. Right. Mm. Ett webbföretag som heter Buffer, de har ju det. De har ju blivit jättekända på grund av sin löneformel då, Buffer Salary Formula. Mm. Och de har fått massor med ansökningar för att man slipper att förhandla sin lön när man börjar jobba där. Mm.
Jag tänker att det är väldigt skönt, tror jag.
Dessutom är de helt transparenta då med sina löner. Open salaries at Buffer. Kan man gå och titta på vad CEO:n tjänar och vad en happiness hero tjänar. Och vad
alltså alla kan se vad jag kan gå in och se vad alla era firmor tjänar.
Bra, gå in.
Alltså på individnivå eller på individnivå?
Carol känner sig så mycket och den känner så
mycket. Jag gillar det. Svin för dig imorgon eller?
Men sen då, som jag tycker ju då... Att...
Även reglerna transparenta? Kan man stjäla hela deras...
Ja, visst. Hela deras de har en lönesnöre också, en app som man bara matar in. Så jag kan de håller på att förfinar och förbättra den ständigt. Så en gång om året så gör de ett omtag och så tänker de, hur kan vi göra den bättre? Här är lite orättvist, vi ska nog justera där. Eller göra lite levnadsindex. För det här är ett virtuellt företag som finns över hela världen. Och det kostar ju väldigt olika att bo och leva i olika länder. Så de måste justera också, för det också. Liksom. Mm. Så
de har men den frågan har ju alla globala företag på något sätt.
Ja, det har ju vi också. Och hur tycker du att den rörliga delen, alltså vad ska det vara för parametrar på den delen av formen?
Den rörliga delen, den ska ju innehålla en sån här grej som kan variera med tiden. Alltså prestation kan variera. Ibland så presterar du jättebra, ibland lite mindre för att du kanske är mamma ledig eller pappa ledig eller är sjuk eller hjälper någon vän eller helt enkelt vill ha mindre ansvar under en period i ditt liv, för det är andra saker som är prioriterade. Mm. Men när du väl presterar bra och ger ditt allt till jobbet, då ska du också få en belöning för det, tycker jag. Det är ju mina värderingar. Ja. Jag tycker liksom prestation tycker ska ge något. Ja. Det ska löna sig och verkligen anstränga sig och göra ett bra jobb.
Mm.
Och prestation, ja, vad är det då? Det kan man ju fråga sig. Är det alltid bara att nå sina mål, eller kan det även vara att vi faktiskt beter oss på ett bra sätt på jobbet? Alltså hur jag är mot mina kollegor till exempel.
Mm.
Och hur mycket jag hjälper dem. Det kanske inte handlar bara om att nå mål och resultat och hela tiden dra in så mycket pengar som jag har sagt att jag ska dra in och så vidare.
Ja, men nu börjar närma sig någon slags betyg
liksom bidrag till organisationen. Eller men man ska vara mer bidrag till organisationen är den ena delen. Ja, och den andra delen är ju då hur vi beter oss, vad vi gör och så vidare. Hur mäter vi det då? Vi måste ju mäta det på något sätt. Någon måste ju tycka och tänka något om det för att vi ska kunna få. Och då ska ju, i agilt så säger vi alltid så här, att de som har mest kunskap om något, det är de som ska besluta om något. Så använd den principen så hittar man ju svaret. Vem är det som har mest kunskap om hur du presterar? Det är naturligtvis de du har jobbat mest med.
Eller du själv möjligtvis.
Eller du själv, eller en kombo.
Mm.
Eller chefen kan det vara också.
Mm.
Men det är ju teamet främst.
Men du går direkt in på det då, ja.
Mm. Ja, säg att du har 10 poäng var att spendera på dina kollegor varje månad. Du får ge till vem som helst, men inte till dig själv. Det är ett exempel. Mm. Det kallas för merit money i management 3.0.
Mm.
Som är ett ramverk för agilt ledarskap.
Så då blir det betyg igen. Fast
alla är med och sätter på varandra. Jag bara får inflika.
Mm. Precis, men de sätts på ett annorlunda sätt.
Mm.
Ja.
Mm. Är det med poäng? Det kan vara kramar först.
Mm.
Vi kan säga att vi delar ut 10 kramar varje månad till varandra.
Mm.
Och sen när det inte blir så känsligt längre, vi har vant oss vid att ge till varandra. Det är trevligt att ge till varandra, eller hur?
Mm.
Du kan ge alla 10 till en person. Bara du har en bra motivering. Eller så kan du ge 2 till den, 2 till den, 2 till den, 2 till den och 2 till den. Mm. Om du inte vill liksom stötar dig med dem.
Det är troligtvis inte någon bra strategi i långa loppet om inte alla råkar vara väldigt, väldigt jämna. Men, och sen så samlar man helt enkelt den där under en lång period.
Och sen kan man kanske konvertera till något.
Och då kan det stå i formen rakt av att det skulle kunna vara lön rakt av. Det
skulle kunna vara proportion. Det skulle kunna vara städning hemma eller tjänstebil eller en resa.
Ja, något
annat. Det kan vara vad som helst.
Mm.
Men och sen är vinstdelning ganska bra. Man lever med företaget. Mm. Så du ger ju varje team en budget, en pott, ska vi säga. Med pengar. Som, du kan också göra så här. Teamet får en pott pengar baserat på hur hela företaget har gått. Och hur teamet har presterat tillsammans. Och sen får teamet själv bestämma vad de ska göra med pengarna. Det behöver ju inte någon annan liksom lägga sig egentligen. Mm. De kanske vill dela ut det, så som jag just sa. Eller också vill han kanske resa på en konferens eller utveckla sig eller gå en kurs eller bara köpa hamburgare för pengar, vet jag.
Det där funkar ju bättre om man är nära intäkterna. Om man är stödjande IT på ett stort verksamhetsföretag så blir det där genast lite lurigare, kan jag ju räkna ut. Ja. Men jag säger inte att det är omöjligt, men alltså, om det är väldigt nära, alltså, om man utvecklar själva den säljbara grejen som intäkterna kommer ifrån, så kan det vara mycket, mycket lättare förstås. Principen är bra. Verkligen. Mm. Gud, det var intressant.
Verkligen. Ska vi fortsätta att vandra i den här världen av traditionell HR?
Det var ju performance management. Vi har pratat lite lön och belöning.
Ja, det har vi gjort.
Det har vi gjort också.
Mm.
Och när man jobbar med lön och belöning, alltså det här med löneutbetalningar och sånt, det är ju faktiskt en HR-syssla också. Hur ska vi göra med löneutbetalningar och förmåner och sånt där? Det är ganska trist egentligen. Vi brukar kalla det för transaktionell HR.
Mm.
Det är sådana här som bara måste göras. Mm. Och om det inte görs enligt konstens alla regler så blir man missnöjd. Men det är väldigt svårt att motivera med en löneprocess. Det är liksom inget som får människor att prestera bättre.
Nej.
Däremot presterar du väldigt mycket sämre om du inte får din lön den 25 varje månad. Mm. Eller det är fel på din lönespec. Mm. Du blir liksom förbannad.
Mm.
Men det är ju att jämföra med alltså, om det inte finns toaletter på jobbet eller om det inte går att laga någon mat. Alltså, det finns alla möjliga sådana saker som man förväntar sig ska fungera.
Men där är ju Lean väldigt bra. Om, säg att du ska ha löneutbetalningsprocess då. Den ska bara gå till på samma sätt varje månad. Den ska alltid funka och vem som helst ska kunna genomföra den. Mm. Och vi får hela tiden jobba på att göra den lite bättre. Mm. Där kan man jobba med Lean och de principerna då. Mm. Mm. Samma som med rekrytering kan man också jobba mycket med. Med Lean, för det är också en typen där vi ska gå igenom de här intervjuerna, de här stegen och så vidare. Mm. Men talent management processer då, där du faktiskt, om du gör dem riktigt bra, kan öka resultatet explosionsartat, kan vi säga då, som performance management eller kompetensutveckling eller ledarskap eller medarbetarundersökningar. Där kan du liksom göra väldigt stor skillnad. Då ska du jobba agilt. För du kan inte prestera i en process. Du kan inte säga, ja, först är det här steget och sen gör du si och sen gör du så. För det är ju olika överallt.
Ja, du menar att det behöver vara tät återkoppling och behovsdrivet exakt vad man väljer att göra.
Ofta så har man en sån här performance management process och först ska man liksom sätta sina mål och sen ska man bryta ner dem och sen ska man sätta aktiviteter och sen ska... det blir väldigt tråkigt liksom. Människor går igång på olika saker, alltså man motiverar sig av helt olika saker och då måste ju människor själva bestämma hur de vill prestera och hur det ska funka. Däremot behöver de stöd och verktyg och hjälp och coaching och sånt där av både HR och chefer då.
Och det kallade du talent.
Talent management är ju hela alla de här stora processerna som man jobbar med i stora företag.
Jag hade, får jag hänga vid en fråga till apropå lön? Eller jag vet inte om det var, men tycker du att man ska prata, det här beror ju väldigt mycket på hur man sätter lönen och det fattar jag också. Men om man har lönesättning av chef och om man har utvecklingssamtal, om man är kvar i en sån lite traditionell värld, ska man då hålla dem långt ifrån varandra? Eller ska man blanda ihop dem?
Jag tycker att man ska ha ett fokus per samtal.
Så antingen långt, pratar du långt från varandra.
Eller också pratar du utveckling, eller också pratar du mål, eller också pratar du något annat.
Okay.
Och jag tycker man ska ha väldigt korta samtal väldigt ofta.
Ja, du förespråkar inte ett utvecklingssamtal per
absolut
år
inte.
Och så vidare. Nej?
Nej, det är ju förkastligt.
Kastligt. Härligt. Väl kastligt. Jag gillar det ordet. Jag gillar hur du säger det i alla fall.
Ja, verkligen.
Jag har väldigt stark åsikt.
Ja, men det är bra.
Får jag spinna en till på den? Tycker du att, ska det finnas coachingsamtal? Eller,
absolut.
Det är bra.
Ja.
Vem ska coacha?
Ja, någon som medarbetaren har förtroende för.
Vem är medarbetaren kanske?
Kan vara så.
Men om den inte gör det, eller om eller bör medarbetaren välja, eller ska chefen utse en coach, eller ska chefen själv ta coachrollen?
Bör
eller
vad? Är det ett ord som inte...
Jag förstår.
Poängen i dagen.
Det beror på är svaret på det.
Men alltså, det finns jävligt många, kan jag säga, bara min erfarenhet i alla fall, det finns väldigt många chefer som anser sig själva vara den mest lämpliga coachen.
Det är inte så himla bra. Alltså det finns en grej just med det här att vara chef och coacha. Mm. Därför att du har viss makt över medarbetaren när du är chef. Mm. Det är inte alltid helt lyckat att blanda ihop den rollen med en coaching.
Du kan ju också precis gå in och vara operativ och ta ett beslut. Alltså istället för kanske, du kan ju lösa problemet direkt.
Alltså då är det bättre att anställa en coach i så fall skulle jag säga. Mm. Istället för att ha en chef som coachar dig. Däremot om medarbetaren och chefen har ett fantastiskt förhållande och liksom verkligen litar på varandra och funkar bra ihop. Så det finns ju inget hinder för att chefen ska coacha då.
Ja, men det låter ju lite som att man ska få välja själv.
Det finns liksom ingen best practice här utan... Best practice är redan gammal practice.
Ja,
det är bara mediokra företag som ägnar sig åt best practice.
Oj, det här ska jag komma ihåg. Bara mediokra företag som ägnar sig åt best practice. Det ska jag säga nästa gång på ledningsgruppen.
Ja, det tycker jag verkligen ska.
Det är verkligen så. Ja, jag tror det.
Ja, men du gör det som alla andra.
Jag har aldrig
gillat. Hur ska vi då kunna få någon konkurrensfördel?
Jag har aldrig gillat ordet. Nej, möjligen skulle det kunna vara bra för sådana saker som man inte vill ägna någon energi åt överhuvudtaget.
Ja, men då kanske man inte ska göra
dem överhuvudtaget. Jo, för att jag har själv funderat en hel del på chefslös organisation. Ja, vi har funderat på det också. Mm. Jag har funderat, jag har en föreläsning om det. Och då, i alla fall då, den gången jag föreläste, då satte jag ner foten på att jag tyckte att alla ska få välja sin egen person som de vill ha utvecklingssamtal med och sin egen som de vill ha coachning av, så att säga.
Mm.
Så det är därför roligt att höra vad du tycker.
Mm. Ja. Nej, det är...
Förlåt, nu får du fortsätta.
Spännande tanke.
Tavanda runt där i processerna.
Ja. Vad ska vi prata om nu då? Vad ska vi prata om?
Jobbarkstruktur.
Ja,
ta den.
Roller och befattningar.
Ja.
Hur ska man göra?
Jobbarkstruktur.
Vad är den perfekta befattnings...
Och,
exakt. Ja.
Jag tror ett långt projekt om jobbarkstruktur.
Vet alla vad jobbarkstruktur är? Eller ska någon av er säga ett kort ord om det? Erik har jobbat i ett sånt projekt precis.
Ja, det har jag väl delvis. Nej, men det är väl för att... Ja, det är ju, vad är det egentligen? Det är ju för att definiera roller och befattningar och olika utvecklingssteg.
Just
det. Typ, och kunna mappa in individer i någon form av bedömningsmatris.
Oftast kompetenser också, med olika typer av bibliotek med olika kompetenser och strategiska och ledarskapskompetenser och professionella kompetenser och generiska kompetenser och gud vet.
Inkompetenta kompetenser.
Kompetenser man har. Jag kom in och började jobba på Volvo, så hade de 7 olika kompetenskategorier.
Mm.
Alltså, vi slänger ut allihopa och så tittar vi bara på vad det är för kompetenser som är helt unika för Volvo. Och vad det är för kompetenser som vi inte kan leva utan. Och de hittar vi oftast på research and development av någon anledning just på Volvo. Då. Att det här är unikt för oss. Det här måste vi värna om och bevaka så att det inte försvinner från företaget. Jag menar, att fokusera på en kompetens som kommunikation till exempel, och så sätter man det på alla kompetensprofiler och alla jobbroller. Kommunikation. Ja, men det är ju inget som skiljer. Det är väl klart att man måste kunna kommunicera. Det är helt uppenbart. Du behöver inte ha med ens på en kompetensprofil.
Nej.
Det är ju larvigt. Och folk var ju alldeles förvirrade av alla dessa konstiga kompetensskalor
som fanns.
Och så skulle man bedöma sig och förstå vad det betydde. Och ta det som är unikt och speciellt för just det här företaget, fokusera på dem, kalla dem för strategiska kompetenser eller vad du vill.
Sen, men de tycker ändå okej att mappa på olika nivåer då, liksom typ junior.
Men jag tycker väl inte att man ska göra det överhuvudtaget egentligen. Vad är syftet med att göra det? Det är för att man ska kunna göra en karriärsteg.
Det är karriärsteg och lön kanske.
Ja, precis. Mm. Och det är ju inte heller någonting som jag förespråkar att man ska jobba med överhuvudtaget då.
Men jag bara tänker,
karriärstegen, det handlar egentligen om kompetensutveckling.
Mm. Men jag bara tänker så här nu, om vi går till ett traditionellt bolag nu som inte har sett något som agilt. Ja, sett någon, och de har ju, då kanske det är många gånger så att för om du är roll A liksom, för att komma upp i lön så måste du ta roll B. Alltså det finns ett tak liksom på roll A.
Men det är olika hela systemet.
Men det är liksom supertär. En jobbarkitektur kan ju i alla fall hjälpa till att roll A inte behöver byta till roll B för att få upp sin lön, utan även som roll A så kan man komma högre upp, så att säga. Det finns mer
avancerade. Den förändringen har vi faktiskt lyckats med i vår organisation, tycker jag. Vi har fått upp lönerna för utvecklare.
Som historiskt då var tvungna att bli arkitekter eller något annat liksom chef eller för liksom.
Men nu är det ju faktiskt loss. Ja, det är ett steg framåt.
Så jobbarkstruktur kan kanske hjälpa till med det. Det här är väl nästa steg efter det.
Jag
har jobbat i många såna här jobbarkstrukturprojekt och vi har aldrig kommit till slutet av de projekten. För när man trodde man var vid slutet så fick man börja om från början igen, för då hade världen förändrat sig.
Mm.
Så det är ingenting som någonsin tar slut om man börjar jobba med det. Och det ger väldigt begränsat värde och drar väldigt mycket resurser och pengar.
Ja. Kommer ordet förkastligt snart eller?
Det är förkastligt. Definitivt
förkastligt.
Vi kan ha det som ett genomgående tema.
Vi hjälps ju däppa om det här på den till förkastligt.
Nu har jag några. För det här, jag tycker det är en jätteviktig fråga, och vi, alltså personligen och även på ett teoretiskt plan. Och det jag undrar är så här då, om jag ska rekrytera människor, så kan jag ju hitta, jag kan tänka ut vad de behöver göra här i första steget. Jag kanske inser att jag behöver en scrum master eller en agile coach eller en backend-utvecklare i Java. Och då skriver jag kanske det i annonsen. Vad tycker du, sen vill ju den här personen ha ett anställningskontrakt. Vad tycker du att ska stå på det? Har du någon uppfattning om det?
Vad det ska stå på det?
Ja. Ska det bara stå du är anställd på företag A? Eller ska det stå du är anställd som backend-utvecklare i Java? Eller ska det liksom stå
jag skulle först
IT-person?
Ja, precis, för att du vill ju helst inte stoppa in människor i ett fack det första du gör liksom, utan man vill ha treformade människor som har liksom bred generell kompetens och några, en eller flera spetsar då. T-shaped people, det är ju bra. För då får man en flexibilitet i organisationen som gör att du kan kompetensutveckla andra och du kan försvinna utan att det gör något. Och du kan komma tillbaka och ta en roll igen. Och vi blir inte så himla beroende av olika jobbroller och sådär. Och så att vi, ja.
Det är... Ja, du har fullständigt med dig. Vad ska det stå på kontraktet?
Men vad ska det stå på kontraktet? Vad måste det stå på kontraktet? Om jag skulle ta reda på det, så skulle det stå på kontraktet, skulle jag börja med att fundera över vad måste det rent legalt stå på kontraktet?
Ja, det är en fråga då.
Och då skulle jag prata med facket förmodligen eller något. Ja. Och sen skulle jag prata med någon avdelning som hette Legal eller någonting som hade något att säga till om runt det här legala aspekter. Det är ju sånt där väggar som man slår i som man inte kan göra så himla mycket.
Nej, det är sant.
Så de sätter ju liksom ramarna. Sen kan man väl skriva lite trevligt liksom vad man vill tycker ska stå där i övrigt. Om du liksom har ramarna klara, det här måste stå okej. Sen vad känner du för syfte? Det känner syftet att det ger en trygghet kanske till medarbetarna. Ja,
kan göra.
Nu har jag en anställning. Mm. Det ska väl stå kanske hur lång uppsägningstid man har.
Ja, ja, ja. Men just precis och bara befattningen grejer. Är egentligen bara det jag är ute efter.
Ska... Ja, men... För det är vidare är du anställd på den här avdelningen. Eller du är medarbetare i företaget X nu.
Ja, du tycker det. Bara rakt av. Medarbetare. Ja. Befattningen medarbetare eller något sånt där. Ja.
Ja, man får väl kalla det vad man
vill. Teammedlem eller någonting.
Teammedlem har vi funderat på faktiskt.
Teammedlem är väl jättebra. Jaha, det var ordet du var ute efter.
Ja, ja det är ordet du är ute efter. Och det är en stor fråga nämligen. Ja, men det här fastnar vi ofta på. Och sen finns det ju den här, alltså varför jag månar så himla mycket om det här, det är för att jag har sett den här fruktansvärda inlåsningseffekten. Det har vi pratat om i andra avsnitt. Mm. Men att om någon person uppfattar sig som projektledare och får en stor del av sin identitet som projektledare, eller ja, även för den delen lösningsarkitekt eller mjukvaruarkitekt eller vad som helst, så blir ju det ett jätteproblem. Mm. Alltså då vill den personen inte, det här gäller inte alla människor, men det gäller vissa människor, och de fastnar fullständigt och de vill inte bety sig, och de vill liksom fortsätta med det där långt efter att det inte behövs några, vad det nu är för någonting.
Men på företag som inte har roller och sådär och hur de skriver.
Nej.
För att du har ju Gore Technologies till exempel, där rekryterar de ju bara in folk och sen inte i någon roll överhuvudtaget. Nej. Utan de rekryterar bara bra människor.
Det är lite det som är
lösningen. Kompetenta bra människor. Ja. Och sen så får de söka sig själva till en roll i organisationen och så får de en mentor. Mm. Och sen om de inte trivs där så, nej men då snackar de med teamet och säger jag trivs inte så bra, nej du kanske ska söka dig dit, säger någon, och så går man dit och snackar med dem där borta, så kanske man försöker joina ett annat team där man kanske kan göra mer och bättre nytta. Så allt, det är ju inte liksom så, nej, att man måste ha en specifik roll.
Det självorganiserande elementet är du ute efter nu.
Ja, lite så.
Jag förstår. Tack. Nu känner jag mig starkt i den frågan. Nu ska jag ta tag. Nu ska jag kavla upp ärmarna och ta tag i här igen.
Så där var vi lite inne på rekrytering också. Och det, generellt kan man säga vad gäller rekrytering så går det ju mer mot det här gamla uttrycket hire for attitude and train for skill. Alltså du rekryterar bra människor som har bra beteenden och rätt attityd. Och sen så ger de den utbildning de behöver för att kunna sköta sitt jobb.
Vad roligt att säga det.
Jag håller verkligen med det. Min erfarenhet också. Vi har ju till och med testat det. Alltså just ta in typ konsulter med 10 års erfarenhet av .NET som jag håller på med en del. Och sen då tagit in i ny Excel som aldrig har skrivit en rad kod. I princip. Eller bara gjort det kanske lite på fritiden och aldrig jobbat med det. Och liksom man märker efter typ ett år på samma ställe så sker otroligt lite kunskapsskillnad. Ja. Otroligt lite kunskapsskillnad. Och då speciellt om den här nyexer personen då har rätt inställning och är hungrig och vill och sådär.
Det är snarare det som då är du ska leta efter.
Då blir den personen helt omöjlig och kommer skapa mycket mer nytta än den här dyra konsulten. Men man tror på fan att den där dyra konsulten eller den här 10-årig erfarenheten kommer vara så fruktansvärt bra.
Vad hette det, sa du? Hire for attitude,
train for skill. Det är en sån här gammal
Klischa som man
brukar säga. Som är faktiskt är mer sann än någonsin.
Den är inte förkastlig.
Nej, den är fantastisk. Jag gillar den direkt. Ja, hur, ja, apropå rekrytering då, så en sån här sak som jag tänkte säga om du har någon åsikt om. Hur hittar vi rätt människor?
Ja, employee branding och sånt. Ni får liera er med marknadsavdelningen för att, alltså vad jag skulle kunna, alltså skapa en bra kultur först och främst. Skapa en riktigt bra kultur och få era medarbetare att trivas, lita på varandra och älska företaget. Sen behöver ni inte göra så mycket mer. Så kommer det liksom
att, som jag tänkt också. Ja,
ni måste bli så bra så att människor vill jobba där. Och då kommer det att lösa sig själv. För då kommer era medarbetare att dra in andra. Och kom hit och jobba.
Jag menar, alla medarbetare har ju massa med kompisar culture. Som man har jobbat ihop med. Och har bra, man har pluggat och sådär. Och det sprider sig snabbt liksom.
Det gör ju det.
Så du säger inre arbete, kulturen, stämningen, alla de frågorna och inte börja, lägga massa energi på att leta folk.
Och visa, det här är vi.
Ja.
Och så marknadsavdelningen likadant. Liksom. Det funkar ändå inte att skapa någon sorts falsk bild av vilka man är med något flashigt marknadsmaterial eller en employer branding strategi. För är ni riktigt bra och medarbetarna trivs hos er, då kommer fler människor att sugas in i. Då kommer ni att vinna racet. För det handlar ju alla företag konkurrerar ju om samma människor liksom. Alla vill ju ha de bästa. Men de bästa går ju bara dit där det är bäst. Bra människor genererar mer bra människor.
Så är det ofta också.
Och lockar mer bra människor.
Har ni några tagit nu?
Kan vi titta på kanske det här med lärande och kompetensutveckling då. Hur man liksom, ja, det går ju väldigt mycket från det här med kanske 2-3-5 dagars kurser till det kontinuerliga lärandet, det agila lärandet. Alltså du lär dig hela tiden, du tar alla tillfällen, för kompetensutveckling är så extremt viktigt. Lunch and learns.
Vad heter det?
Lunch and learn till exempel.
Alltså,
du tar en lunch, du käkar tillsammans, någon snackar om något projekt de har drivit eller lärdomar de har gjort, eller du delar ständigt kunskap i teamet med varandra, lärande. Det är det vi liksom föder på i en organisation, att kontinuerligt lära sig nya saker. Och för att kunna lära sig så måste man göra misstag, och för att kunna göra misstag måste du experimentera, så därför måste du avsätta arbetstid för experiment och trial and error. Alltid. Så att du gör tillräckligt mycket experiment så att du kan misslyckas och lära dig. Det föder också innovation. Och man får aldrig halshugga någon som misslyckas i en organisation. Det är helt förkastligt.
Nej, men det har vi ju, det är många saker som hänger på, alltså safe to fail. Det är inte bara lärande, det men det är många saker. Har du några åsikter där? Såhär, man kan tänka sig där, om det till exempel fortfarande finns ett chefsled, är det då fiffigt att chefsledet går in och organiserar sådana där lärande aktiviteter, eller är det en fördel att släppa det
fritt? Jag tycker att teamet ska ansvara för sina lärande.
Så att om det ska ordnas en lärarlunch, så är det då är det bara om teamet själva kommer på det som det ska hända, så att säga, i din.
Ja, man kan ju ge förslag och sånt. Jag menar, alltså det handlar ju om, det är ju också det här med högpresterande team och lågpresterande team, och vad är man i mognadsgraden i teamet
och sådär. Härligt, härligt.
Den brukar vi
komma in på. Vi brukar alltid komma in på det, att spela roll i mognad.
Så Wieland och storming och norming och allt det. Så när man är ett moget team, då behöver du inte så mycket ledarskap, och då kan ju ledaren gå in i teamet och bli en teammedlem. Kanske. Precis. Om man är ett väldigt omoget team så kanske man är väldigt beroende av ledare.
Precis.
Det behövs det väldigt mycket. Så jag ska inte säga, det kommer alltid behövas ledarskap. Men det behöver inte vara formellt ledarskap, menar jag. Det kan vara informellt ledarskap.
Jag funderar på det här med, alltså, ska jag införa någon slags knowledge hours i min organisation? Och ska det i så fall vara så här 2 timmar i veckan, eller ska det liksom vara större chunks, eller ska det vara fritt? Och nu ska jag säga klart om min tanke, eller min oro är ju att om jag till exempel sa att jag vill att ni lägger 2 timmar av er tid i veckan, eller alltså vad blir det i procent liksom, 5% av er tid, då kommer det ju bara aldrig att hända, för att då kommer man sugas upp av leveranser. Och därför skulle jag då kunna tänka mig att det är bättre att säga att fredagar efter klockan 1 så ägnar vi oss åt lärande bara, det är förbjudet att jobba så att säga, mer eller mindre.
Ja.
Har du funderat på det?
Ja, det skulle ju kunna vara ett sätt om det funkar för er.
Och du säger prova.
Ja.
Typ. Och det är en annan som jag faktiskt har gjort i en förra organisation, eller förra som jag ledde, det var att vi hade Creative Fridays, alltså inte varje fredag men några per termin eller något sånt där. Mm. Och då var det ju liksom, dels var det ju fullständigt dedikerad tid, och dels var det ju då lite kontexten också att alla åkte iväg till en annan plats och gjorde det tillsammans. Mm. Och liksom det fick jag folk ur sina banor på något sätt.
Ja, jag tror man ska avsätta tid.
Ja.
Och sen ska man, jag tror att ju mer man kan delegera vad man ska göra med den där tiden som man inte får jobba med leveranser då.
Ja.
Det kanske är, enda kravet kanske är att du inte ska jobba med leveranser.
Mm.
Det är kanske så långt du ska sträcka dig.
Mm.
Vi ska vara på jobbet, vi får inte jobba med leveranser. Och så möts man på morgonen och så gör man en session där man bestämmer vad man ska göra. Eller också gör man det några veckor innan om det är sånt man ska resa iväg eller.
Den gången faktiskt på Creative Fridays, då hade jag inte ens, då sa jag nog ni får göra vad ni vill faktiskt. Då hade man fått göra leveranser om man hade velat.
Okay,
man, men det var också ingen som gjorde det.
Det
var väl någon som gjorde liksom förbättringar av process och sånt där, det förekom ju absolut. Men det var nog inte någon som gjorde, alltså, som satt och gjorde sitt vanliga jobb.
Gjorde en bugfix.
Sen var det ju människor då som, det var ganska roligt där, för då var det ju människor som oroade sig för att, ja men tänk om alla lägger sig på gräsmattan och latar sig.
Låt dem det.
Fick en massa sådana frågor då. Och ja, precis så sa jag, ja visst gör det då. Alltså, det skulle ju kunna påverka om, hur man gör framåt eller sånt där. Men jag hade verkligen bestämt mig själv fullständigt för att vad som än händer den där stackars dagen på den där kursgården så skulle jag verkligen bara le och göra det jag själv vill och inte lägga mig i vad någon annan gjorde överhuvudtaget. Och det funkade hur bra som helst. Folk var ju jätteduktiga. Eller liksom, de lärde sig verkligen saker. Mm.
Det är ju det med utvecklingsplaner och sånt där.
Ja, vad tycker du om det då? Utvecklingsplaner, ska man ha det?
En gång om året, en timme.
Göra grannens, ska teamet göra allas gapanalyser.
Det där med att stänga gap då, det går ju emot min tro på att man ska inte fokusera på det man är dålig på, utan man ska fokusera på det man är bra på.
Mm.
Det tror jag. Och har man en massa gap i sin kompetensprofil, då är man förmodligen på fel ställe.
Mm.
Alltså man har fel roll eller gör fel saker. För jag gör uppenbarligen sånt som jag inte är speciellt duktig på. Om det nu inte handlar om en person som är helt ny i roll, som behöver växa i sin kostym, som det så fint heter. De behöver alltså lära sig en massa nya saker. Sen kan man egentligen göra den här utvärderingen och se, okej, har du en massa gap, då är det förmodligen antingen för att du inte gillar ditt jobb, det du gör, eller för att du suger på det du gör.
Ja.
Eller hur? Det är ju
så här.
Du kanske får klippa här lite.
Nej, det är okej. Du suger på det du gör. Jag kommer HR-chefen.
Då ska du ju uppenbarligen inte göra det. Då ska du göra något annat.
Mm.
Man ser om man kan hitta en annan plats i organisationen till den personen. Eller det kan ju vara att de vantrivs också.
Mm.
Med sin chef till exempel.
Mm.
Eller något annat.
Eller sitt team eller sitt jobb.
De kanske går igenom en skilsmässa hemma. Kanske liksom, man vet inte.
Helt sant.
Om fröet inte växer så får man ju ta reda på varför.
Mm.
Det kanske bara växer i Sydamerika.
Mm. Sant. Jag har en fråga också om lärande. Möbleringen. Har du någon uppfattning om den?
Ja, nu ska vi prata om möblering.
Ja.
Alltså,
hur ska man möblera?
Jag tycker att det viktigaste med möblering är att den är flexibel.
Ah, okay.
Och att du har liksom olika möjligheter för olika behov.
Ah.
Det kan vara små tysta rum där man kan sitta och ringa, eller för en person, eller för två personer, eller för fem personer, så att man kan ha lite teammöte och ditt och datt. Små grupprum. Sen kan man ha lite landskap, lite liksom soffor där man kan ta en mer informell konversation.
Kaffe.
Eller kaffe och lite, men du, jag vill bolla lite idéer med dig här.
Mm.
Så det viktiga, tror jag, det är just att det finns olika möjligheter för olika behov. som man just då har. För alla människor är olika också. Vissa vill absolut inte sitta hemma. Andra älskar att sitta hemma. Och då får man ha virtuella möjligheter för de som gillar att ibland också kunna bara gå omkring i tofflor och djupa byxor och slänga in en tvätt mellan leveranserna.
Och det kan ju vara så att, att vi vill anställa digitala nomader eller något sånt där också. Då måste vi förstås ha möjlighet för det. Jag triggade när du sa ordet flexibel. Men sen när du säger det här olika behov, alltså vad heter det, olika möjligheter för olika behov, då tänker jag på sådana här aktivitetsbaserade kontor, och det tycker jag är jättebra, sådär, absolut. Men precis innan du hann börja säga, prata om de sakerna, bara hade sagt ordet flexibel, då såg jag framför mig hur man hade allting på jul liksom, och helv kunde möbleras det som passade. Jag ska bara säga det, så det var en vision jag direkt fick där, hur man liksom kan stuva om det där i realtid precis hur som helst beroende på vem som sitter bredvid vem och jobbar hur.
Det finns ju faktiskt också. Gör det. Ja, skrivbord på jul och pussel, stolar som du kan göra alla möjliga grejer av, små kuber som du kan bygga upp och...
Har du någon erfarenhet av?
Nej, inte direkt. Jag har sett häftiga kontor och så, men alltså, det är ju fantastiskt att sätta gränser.
Coolt. Jag har en fråga till, och det är utbildning av ledare. Alltså, jag har en fråga till på utbildning just, menar jag. Utbildning av ledare. Har du någon uppfattning om det?
Ledarutbildning?
Ja, alltså nu är jag ju lite farlig här och känner, för nu är jag ju lite ute och far efter det här att om man nu vill göra en transformation, så kanske kan det ju vara så att vi hamnar i det läget att många medarbetare kanske snabbare kommer längre än själva ledarna. Och hur gör du då liksom för att få med dig eller lära ledarna? Är det då lämpligt med 5 dagars klassrumsutbildningar? Eller kan man ge dem knowledge hours och tro att det där löser sig av sig självt? Eller?
Vad är det du ska utbilda dem med?
Ja, till exempel agilt ledarskap kanske.
Agilt sånt där. Ledarskap.
Agil kultur.
Jag tror nog att det är bra att få en i och för sig ganska fokuserad insats till att börja med. Där man får grunder och förstår. Och sen handlar det om att underhålla det och coacha människor i det. Snarare än att utbilda så himla mycket mer. Man får en grund och en teoretisk bas. Och prova på att göra praktiska övningar och få det i kroppen. Och sen handlar det om att coacha då, tror jag.
Och skapa ett nätverk av coacher eller någon form av coachande som gör att det fungerar, så att säga.
Ja, eller diskussionsstöd för den här situationen, hur ska jag förhålla mig här? Men det som oftast brister, det är väl viljan eller det är rädslan hos chefer som liksom tror att de ska bli överflödiga i självorganiseringens tidevarv.
Ja, det kan ju förklara för befogade oro.
Absolut. Och det kan ju vara så också att många ledare kanske går in i teamen eller ägnar sig åt andra uppgifter än vad de har gjort traditionellt. Kanske de håller på att administrera mycket. Men när rapportering och sånt minskar och administration minskar, så kan man ju faktiskt jobba med att öka kunskapen om coaching hos cheferna också, så de kan stötta sina medarbetare och facilitera deras processer. För det är ju egentligen huvuduppgiften för en chef.
Nu måste jag säga en framgångssaga här faktiskt också, apropå detta. Jag kör själv en liten miniutbildning som jag kallar 5 element för en agil kultur. Och den har jag gjort som hörsalsövning nu inför massa människor som på ett evenemang. Och nu bad en chefskollega mig att jag skulle komma och göra det för hela hans chefsorganisation, så att säga. De är ju då, jag gissar att han kan vara 20-30 chefer eller något sånt där, hans organisation. Och just för att han ville ha den grundutbildningen, men också just för att få den coachande, alltså att jag ska vara där för dem och förklara hur det kan fungera och så vidare. Jag blir jätteglad över det, och jag ska frigöra mig så att jag faktiskt gör det också.
Kul.
Ja, det var roligt. Det var roligt apropå det du just sa.
Just det.
Också.
Problemet är väl kanske han är väl redan, eller hon då, är väl redan lite i mål som kommer efterfråga den här. Du sa något bra, kan inte du komma hit liksom?
Precis.
Problemet är de här som säger, vad snackar du för skit? Nu ska jag hem och göra rapporter.
Men det här är ju en person som kanske för några år sedan skrev rapporter. Hör på med rapporter i alla fall. Får vi se om man lyssnar här.
Nej, men det kan ju gå successivt. Jag menar, de mest hårdnäckade kan ju give in till slut. Liksom,
precis.
Och inse att jag har inget val. Eller också väntar man bara på att man ska gå i pension och sen är de ju borta.
Ja. Det är inte alls sånt till.
Men alltså, det där är ju väldigt olika och personligt, det här med motivation och vad är det som, hur man fungerar som människa. Vissa har svårare för att vara flexibla och vill ha planer på längre sikt, och det har med drivkrafter att göra.
Mm.
Och då kanske man behöver ta hänsyn till det hos vissa människor, och de behöver ha uppgifter där de kan leva de drivkrafterna som de går igång på, till exempel struktur och ordning. Mm. Och en sån drivkraft som är motpol till flexibilitet och innovation på andra sidan, så att säga. Eller kunna liksom ändra planer och scheman å ena sidan, och att å andra sidan hålla sig till planer och scheman.
Mm. Det är en otroligt intressant fråga. Ja.
Mm. Drivkrafter.
Ja, precis. Och vad gör vi om vi har fått in en person som...
Hur är det
i
organisationen i stort? Behöver ni den typen av människor i er organisation som har struktur och ordning? Det behöver ni förmodligen. Och då gäller det att man använder dem till det.
Till de rätt sakerna. Saker förstås.
Mm.
Precis. Så rätt person på rätt plats lite grann blir väl.
Har ni en uppfattning om det här är människor som stannar för länge på sitt jobb?
Ja, vad är skälet till att de gör det då?
Trygghet, tror jag.
Trygghet.
För länge, det är min värdering, och då menar jag ju att personen skulle kunna göra mycket mer nytta och, som jag tror, ha roligare på en annan plats.
Mm.
Ja. Så det kan man ju också bara pröva, för att det är ju också en drivkraft där med trygghet och att vissa är väldigt stresskänsliga, andra är extremt stresståliga och söker risker hela tiden och förändring och yes, en utmaning, give it to me. Medan någon annan säger nej, jag har stabilitet och jag vill absolut inte att någonting förändras, för då blir jag så rädd och orolig så att man blir sjuk, man går in i väggen till och med.
Mm. Ja.
Så det är också liksom väldigt olika drivkrafter.
Och hur säger du att vi ska jobba med det där? Bara med förståelse? Alltså att själv begriper? Ska
göra en drivkraftsanalys
på alla människor?
Det
har jag faktiskt funderat på en annan gång
tidigare. Ja.
Vad är det grundläggande drivkrafter? Mm.
Det är otroligt spännande.
Mm.
Okay. Jag jobbar ju med drivkraftsprofiler.
Mm. Ja, det finns till och med en systematik som man kan göra det
där.
För jag hade bara tänkt göra det på papper och penna rakt i huvudet. Men okay.
Ja, jag har lite kortlekar och sådär. Man kan spela jättehäftiga grejer. Det säger så mycket om människor. Och precis det här du tar upp nu med hur olika människor är i till exempel en förändringssituation då. Hur vissa stretar emot och är livrädda för vad som kan hända. De behöver veta långt i förväg. Hur kommer den här förändringen att påverka mig? Kommer jag att få sparken? Kommer jag att behöva byta jobb? Vad ska hända? Ja. De behöver stabilitet, veta långt i förväg att det här kommer inte att påverka dig alternativt. Det här kommer att påverka dig så här och så här och så här.
Mm.
Och du kan vara helt trygg med att det här kommer att bli.
Så jag förstår deras drivkrafter och sen ser jag till att anpassa mitt budskap och min eget hanteringssätt.
Du måste använda ditt eget beteende till vilken person du pratar med. Mm. Och då måste du ha kunskap om den personens
drivkrafter
och värderingar.
Mm. Det är väldigt bra.
Mm. Ja, verkligen.
När vi är agila som vi är, vi har en agil personlighet, kan man också se i drivkraftsprofilen precis vilka drivkrafter det är som är höga respektive låga när man är agil. Mm. För det har vi mätt nämligen på Agile People Sweden på den konferensen. Ja. Det är superspännande. Och då har man en tendens att bli lite fanatisk.
Mm.
Det har jag varit.
Mm.
Det har Ola varit. Det har vi alla varit som älskar agila värderingar.
Ja, absolut. Jag är det.
Ja, man är fanatisk. Och vi har en tendens att inte förstå den här andra sidan.
Ja, absolut.
Som går igång på status. Som går igång på hämnd och tävlan. Som går igång på ordning och struktur och makt. Och oberoende.
Mm.
Som är motsatsen till de agila drivkrafterna.
Mm.
Mm.
Och då måste man inse det att vi kommer aldrig att vinna kriget om vi inte förstår vad de går igång på. Det är
mycket intressant.
Där har vi nyckeln.
Så jag tänker också när jag hör detta är ju lite liksom hur man skapar sin organisation. För jag är ju lite så här, stuprörsorganisation, och då kanske man har en roll i den sin lilla stuprör idag. Och så om man då sker en agil transformation i det stupröret, då kanske de inte förstår att det finns massor med jobb i andra stuprör som är bra liksom. Så det blir ganska svårt att göra en omplacering också, för det kanske är så att borta på finans där passar personen perfekt liksom. Men det personen, den delen finns inte för den här personen, för den känner inte till organisationen, för alla jobbar i sina stuprör, förstår ni? Och då, inom det här lilla stuprör, så kanske det inte finns någon som passar, utan den måste bort därifrån. Och då blir det ju väldigt jobbigt liksom också.
Jag har faktiskt varit med om en sån resa för en person som just precis via gå in i väggen var det faktiskt som det var lönerörelsen, gå in i väggen och så vidare, och som sen ledde till att jag hjälpte personen att leta upp ett annat jobb en långt, långt bort i organisationen. Och det fungerade ju väldigt, väldigt bra och slutade väldigt lyckligt. Men det var en svår resa som tog lång tid, eller det räknades i månader i alla fall.
Men just det här, att hjälpa människor till deras, att vara sitt bästa jag, det är väl lite det som är utmaningen och det roliga uppgiften. Att hur trivs du här egentligen? Ja. För om det är en person i ett team som uppenbarligen inte mår bra eller hela tiden ställer till problem, ja, men det är ju något som skaver.
Jo, det är klart, då, det beror ju på något. Så är
och
det.
Då vill man ju ta reda på varför. Eller
alltså jag blir så nyfiken. Och ponera då att jag gör en sån här drivkraftsanalys, och så hittar jag att det finns rätt många chefer i den här organisationen som drivs av makt, ordning och reda.
Status.
Vad ska jag göra? Vad ska jag göra då?
Vad ska du göra då?
Ska jag byta
vad
är
målet?
Ska jag byta ut dem? Om jag vill ha en agil systemutvecklingsorganisation.
Det är nog inte så mycket val där. Alltså.
Nej, det går alltså, i alla fall med på.
Drivkraft är inte lika med beteende.
Nej.
Så rent teoretiskt så kan man bete sig mot sina drivkrafter, även om man då inte mår speciellt bra. Så de kommer alltså att, av något skäl, kanske för att de är rädda för att förlora jobbet, att bete sig mot sina egna drivkrafter. De kommer inte att må speciellt bra, och det kommer inte att bli bra jobb utav det, så att säga, i organisationen, eller bra effekter av det i organisationen. Tror jag inte. Men det är ju svårt, alltså det är bättre att rekrytera agila människor från början. Men det gör så med
i en transformation, om man tar ett större bolag som ska göra en resa, så är det ofta så att många chefer, och speciellt kanske andra linjen eller tredje linjen då, om man har en chefshierarki också, de har ju ofta suttit 5-10 år plus i organisationen.
Det är ju väldigt, väldigt svårt om de har de här oagila drivkrafterna. Och det är därför som det är snudd på omöjligt att transformera en gammal organisation där man inte medvetet har rekryterat agila människor från början.
Men du säger ändå det. Alltså, snudd på omöjligt
att transformera en gammal organisation. Känner du till någon som har lyckats fullt ut? Känner du till någon som har lyckats transformera en gammal organisation fullt ut?
Det som, känner du till
en obehaglig fråga.
Känner du till något PPS-projekt som har gått i mål?
Oh, men det finns.
Känner du till någon jobbarsektur som har lyckats?
Nej, precis. Det är så här. Nej. Jag vet jättemånga som försöker. IKEA försöker. De är i och för sig ganska duktiga, men de har hjälp av sin kultur. Kulturen. Där har du också en annan nyckel. Och den består ju av alla människors drivkrafter och värderingar.
Ja, men de har en stark företagskultur från början.
IKEA har det. Känner de säkert väldigt. Vattenfall försöker. Hyfsat bra i den delen som jag har jobbat med. Det är svårt.
Det är uppfattat.
Men vad ska man göra då? Säg nu att jag sitter som vd på sånt här bolag. Och så tänker jag att nu tänker jag chansa här och gå all in liksom.
Men titta, vad gjorde Handelsbankens vd? Han drev igenom den här förändringen. Det var i och för sig kanske ingen agil förändring, men det blev ju ganska bra under många år efter 70-talet där. De var ju väldigt tidiga med att förändra hela organisationen. Och då, vad de gjorde då, han var ju jättehård. Han sa ju bara, nu ska vi göra så här. Och så drev han igenom det med bara järnhand. Top-down förändring. Och det lyckades ju.
Så det kan gå, säger
så
du?
Så det kan väl gå, men då måste man ju ha en extremt bestämd ledningsgrupp. Och så får man ju inte byta ut den eller sen, för då är det ju kört.
Ja, det beror ju på hur man byter ut den i sig.
Ja, mot liknande så är det väl okej. Man har samma värderingar.
Ja, precis.
Men man måste vara medveten om det, att det är så viktigt.
Jag kan känna att en sak som borde kunna rädda en organisation... Nej, ja. Mm. Att det är, nu kommer tanken här, det är helt ogenomtänkt. Det är ju att om man sitter på väldigt mycket medarbetare som förstår det här och som chef förstår att medarbetarna förstår det, då borde man ju kunna gå underifrån istället.
Mm.
Det borde egentligen kunna rädda ganska stora och ganska konservativa organisationer.
Fast det var ju alltid, det är ju de här maktstrukturerna i de här, ja. Hur får du bort dem?
Mm. Nej, de måste ju förstå att de ska avveckla sig själva, så är det. Och förstår de inte det så blir ju det ett problem, och sitter de i vägen. Absolut, nej, det fattar jag också. Mm. Ja. Är du för chefslös organisation?
Om det funkar så är jag för det. De flesta organisationer funkar inte det.
Nej, det finns inte. Återigen bra exempel.
Precis. Det finns inte många bra exempel där en organisation har gått från att ha mycket chefer till att vara chefslös. Vi har ju Sappos som har försökt då i USA införa holocracy. Mm. Också ganska tuff transformation.
Mm.
Och det var väl 14% av cheferna som tog det erbjudandet som de fick då och slutade faktiskt. Och det har varit på gott och ont hela den här. Sen kan man fråga sig om holocracy är rätt metod då, eller om det finns bättre sätt. Men sen beror det på vem du frågar, om det var lyckat eller inte då.
Mm.
Eller hur det går.
Men man kan säga att det inte är supervanligt i alla fall.
Nej, det är inte supervanligt. Väldigt, väldigt ovanligt att det går att transformera. Utan de flesta organisationer som är chefslösa har ju varit det från början.
Mm.
Som Burtzorg och hemvårdsorganisation i Nederländerna. 9500 sjuksköterskor i självstyrande team om 12 sjuksköterskor i varje team.
Mm, jag har hört om.
Och sen har vi ju Gore Tech som jobbar med mentorer istället för ledare. Och Morningstar naturligtvis i USA och Kalifornien, tomatproducerande företag som
Okay.
väldigt mycket Self-Management Academy heter deras metod så att säga, och den har de ju tagit fram själva och sådana sprider nu då, och det är ju ren tomatproducerande produktproducerande industri kan man säga, där medarbetarna själva då bestämmer allting.
Det är ganska intressant. Finns det några svenska exempel?
Du har Björn Lundén information i Näsviken uppe i Sundsvall som har 100 medarbetare. Så helt självstyrd. De bestämmer allting genom handuppräckning på såna här veckopersonalmöten.
Vad är den lyxen i sig fortfarande?
100
precis.
Nej, precis. Han trodde ju inte de skulle kunna klara det när de var över 30.
Ja.
Men de sätter lön på ett jävligt häftigt sätt.
Hur gör de?
De gör så här, att de har en lönepott från
och vem hittar på den? Den har de röstat fram innan
då på den här 1%. Hur mycket ska vi ge i lön? Hur mycket av vinsten ska gå i lön? Ja. Jo, så här mycket. Och så får de ett papper med alla namnen nedskrivna, så här, alla som jobbar där. Och så en liten rad sen efteråt så här. Och så skriver alla vilken summa de tycker att alla ska ha.
Det står 10 000 siffror där.
Ja. Och sen får de ett genomsnitt av det som alla har tyckt. Och de är extremt nöjda.
Så 100 personer sätter 100 löner. Det blir 10 000 som sagt var. Och sen så får man alltså snittet av sina 100. Precis, och det går jämnt ut då.
Ja.
Okay. Blir det inte bara att alla får...
Honom skulle ni ha i podden.
Ja, jag tänkte det.
Han är riktigt rolig.
Äger han där eller...
Vad säger du?
Äger han företaget?
Ja,
Så det finns en äg... Ja. Ja, men det finns ingen vd.
Han är inte vd då, eller?
Nej.
På ettan, sa du? Björn
Lundén heter han. BL Information heter företaget.
BL Information.
Det har alltid gått väldigt bra, varit väldigt populärt att jobba på. Sådär. Okay. Folk söker sig dit för att de har så mycket frihet.
Ja, det
och han tror ju inte på chefer och han tror inte på management eller konsulter eller HR eller något sånt.
Mm.
Så han är fullständigt förkastar ju allt sånt. Och har liksom, ja, det är medarbetarna som äger och driver företaget. Spännande. Själva på många sätt och vis. Och facket älskar ju dem.
Bra, ska vi börja runda av? Vi har kört i över en timme. Så vi kanske ska hoppa över frågan bara. Vi sparar den där innovationsboken tycker jag.
Det kan vi göra.
Gör det. Och det var jättekul att sitta och...
Ja, vad bra. Är det någonting du vill, är det någonting du har missat? Är det någonting du vill liksom förstärka? Eller vill du prata en timme till?
Oj.
Jag får komma tillbaka om några avsnitt istället. Ja, kanske är skönare i så fall.
Jag tar en annan fråga nästa gång. Precis. Nej, men det blir... Det är jättebra. Medarbetarundersökningar kanske vi ska
göra
helt kort också.
Ja, vi gör det. Vi har slutat med.
Man kan inte köra 100 frågor en gång om året. Jag har skrivit lite blogginlägg om det också på LinkedIn. Utan man måste faktiskt mäta mindre, oftare, enklare. Och det kan man göra en gång i veckan med 5 frågor. Eller du kan göra det en gång om dagen. Det finns massa checka appar nu för tiden. Så man kan fråga en fråga då och då. Så man kan ställa in, ja men jag vill ha en fråga en gång om dagen. Eller en gång i veckan. Eller en gång i månaden eller någonting. Och så samlar man in det här och så låter man teamet själv bestämma vad är det för åtgärder nu då som vi behöver göra baserat på
Fan vad trevligt.
Ja, det är ju en tanke. Finns det molntjänst? Kan jag fråga hela min organisation? Det är alltså 170 människor då ungefär. Det är ungefär, om vi tar de anställda, så är det ungefär hälften. Skulle jag kunna fråga dem och så de svarar på en liten appfråga en gång i
veckan.
En fråga. Och jag kan sitta utanför den
frågan. Veckans fråga.
Veckans fråga, det har vi det. Shit, vad bra. Och sen efter de svaren då så kan du lägga ner det och så får de själva komma på action och genomföra.
Sen har jag ska nämna några checka appar då. Som man kan
gör det.
Winning Temp.
Winning Temp.
Office Vibe.
Yeah.
And Frankly.
Ja.
Det är 3 checka appar.
Office Vibe, säger de igen. Office Vibe.
Winning Temp.
Winning Temp, okej.
Okay. Och And Frankly.
Det här känner jag på mig kommer komma på Insta. Eller liknande.
Det kan det
absolut. Om ni inte för Erik skriver här så pennar han glöd.
Ta tempen på dina medarbetare.
Gud vad roligt, det ska jag göra.
Ja, ska
jag nu lovar jag dig här att jag ska testa det åtminstone en gång.
Ja. Så det där ska vi genomföra på en gång. Det ska jag hem och göra ikväll.
Nu är det tävling.
Nu är det tävling. Vem får ut först? Bra. Hörrni, tack för att ni lyssnar.
Ja, tack så jättemycket.
Skicka in fråga geekpodden@gmail.com. Följ Pia Mia på LinkedIn antar jag. Och trä på din blogg och så.
Ja, gör det.
Precis. Mm. Hittar man bloggen på LinkedIn? Var det där, är det där du bloggar?
Ja, jag skriver lite inlägg på LinkedIn. Ja, ja det gör jag. Pia Maria Thorén heter jag.
Och när är Agila...
Konferensen?
Just det.
Ja.
Konferensen är den 23 och 24 oktober i år. Ja. Vi kommer snart ut med vår webbsida agilepeoplesweden.com. Och då kan man anmäla sig där och lyssna på en massa häftiga internationella talare som kommer att prata om business agility är temat faktiskt för i år.
Spännande. Då kommer vi på den. Det kan vi nästan garantera.
23, 24.
Ni är absolut. Ni är verkligen.
Härligt. Bra. Tack så mycket för det.
Tack så jättemycket. Ha det bra.